Frankrike, strax före revolutionsåret 1789. Den kungliga landsvägen Route Royale mellan Paris och Versailles. En imponerande bred väg redan då, kantad av raka trädalléer och diken. Här ses fina sällskap susa förbi på kullerstensbeläggningen i mitten av vägen, i bekväma och pråliga vagnar dragna av fyrspann. Men här rider också adelsmän på höga hästar med trekantig hatt, kråsskjorta och den obligatoriska värjan dinglande vid högerlåret. Vid möte med andra, ryttare eller adelssällskap, håller de enligt gammal stridstradition sig till vänster. Så att högersidan är närmast en mötande för att omedelbart kunna rycka tag i värjan och vara en garde om det visar sig att det är en fiende eller kanske en rånare. Men landet befolkas ju inte bara av adel och ryttare utan även av enkelt folk. Bönder som går till fots och kanske drar en liten kärra efter sig. Och de vill inte hamna i vägen för värjorna eller bli nersprungna bakifrån. Så de håller istället till höger vid möte på vägen. Och när det sen drar ihop sig till revolution så marscherar revolutionärerna mot Versailles på folkets sida av vägen som en symbol. Och eftersom de går segrande ur striden och tar över makten så blir det också så att Frankrike i och med revolutionen också inför högertrafik för alla. Och varför pratar vi om franska revolutionen i kropp och själ undrar du kanske nu. Ska det handla om Marie Antoinette och de berömda kakorna? Nej, faktiskt inte. Men vi ska däremot tala om det här med vänster och höger. Om varför även vi valt att hålla oss till höger vid möten. Varför högernäven är den som en extremt stor majoritet ser som sin främsta. Och hur det går till när högersidan måste ta över vänsterns roll i hjärnan. Ja, fast det blir tvärtom i kroppen. Ja, vi reder ut det där. Och eftersom Sverige just nu befinner sig i slutspurten av valrörelsen så vill jag klargöra att uttalanden som att hjärtat sitter till vänster och att den högra handen anses viktigast som kan förekomma i dagens program alltså inte handlar om politik utan om anatomi. Så hjärtligt välkommen till Kropp och själ. Så jobbar vänster och höger ihop har vi kallat dagens program. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap Karolinska institutet. Om vi kliver rakt in i hjärnan så har vi logiken till vänster och känslorna till höger skulle många säga. Hur väl stämmer den bilden?
Det är ju en grav förenkling som du kanske anar med det påståendet. Det finns en viss typ av specialisering i hjärnan, det vet vi. Så att både höger och vänster hjärnhalva kan se likadana ut och ha samma strukturer representerade på båda sidor. Men de gör inte samma saker helt ut, utan det finns vissa områden på vänster sida till exempel som är mer specialiserade på att uttala språk och förstå språk jämfört med höger sida. Och det kallar vi för specialisering. Mm. Så de ser likadana ut men de har lite olika arbetsuppgifter för att jobba så effektivt som möjligt.
Men så att om du bara tittar på hjärnan så kan du egentligen inte se någon skillnad på de olika halvorna eller?
Ja. Ja. Det finns stora studier som har visat på att hjärnan är inte helt symmetrisk. Vi brukar ju säga det att höger och vänster hjärnhalva är likadana och de har en uppsättning av de områdena som representeras där. Men det är inte riktigt så, utan att säga att höger är större än vänster eller så, så finns det på olika platser runt om i hjärnan vissa delar som är större på höger sida. Och andra delar som är större på vänster sida. Så att våra hjärnor är lite morfade kan man säga.
Och hur pratar de här sidorna med varandra? Kan de liksom hoppa in, rycka in när den ena är lite överlastad och den andra tar över?
Ja, tjusningen med att vi har höger och vänster är att de kan arbeta tillsammans. Det finns mitt i hjärnan som en jättestor motorväg kan man säga av informationsöverföring där de här strömkablarna kan man säga ligger tätt tillsammans, kallas för corpus callosum. Och den ser till att vi har effektiv informationsdelning mellan höger och vänster så att de kan arbeta tillsammans snarare än att ha helt specialiserade funktioner.
Mm, men ändå är de ju specialiserade.
De är både specialiserade och arbetar tillsammans. Så det är det som är viktigt att få fram här då.
Mm. Kan man se i hjärnan om en person är vänster eller högerhänt?
Man har gjort sådana försök. Därför vi vet att hjärnan är lite grann skild. Framförallt i funktion mellan högerhänt och vänsterhända. Lite grann. Men det är på gruppnivå. Det är om man slår ihop stora grupper av vänsterhänta, stora grupper av högerhänta och försöker jämföra hjärnorna hos dessa. Sen på individnivå så finns det ett väldigt stort spektrum av skillnader där de vänsterhänta framförallt kan se mer eller mindre ut som högerhänta eller vänsterhänta. Så skillnaderna är väldigt små och det är väldigt stor spridning. Så att svar ja, men med viss spridning.
Precis. Man brukar säga att hjärnan är korskopplad. Mm. Eller så. Vad innebär det egentligen?
Det innebär att saker som våra sinnesorgan, ögonen, känslan, alla de sätt som vi kan förnimma omvärlden med, de tar in information. Till exempel om jag sticker i på tummen så kommer det en smärtsignal därifrån. Och innan den når hjärnan så korsar den. Så att det jag sticker på din högra sida av kroppen kommer att säga aj på vänster sida i hjärnan. Och den korskopplingen har alla sinnen kan man säga. Och det är på lite olika platser som de korsar. Men det korsar så att vänster sida av kroppen representeras på höger hjärnhalva och vice versa. Mm.
Och vad är poängen med det?
Ja, det vet man inte riktigt.
Nej.
Men eftersom, alltså, jag tänker det universala svaret...
Det är väl onödigt att koppla om fram och tillbaka. För sen måste ändå gärna ändå säga att det faktiskt inte är vänster utan det är höger som gör ont.
Ja, det finns ju olika teorier om varför det skulle vara så. Men jag tänker att universalsvaret är ju att eftersom funktionen har bestått genom evolutionen så har det sannolikt funnits någon fördel med att vi är kopplade så. Men det är det lätta svaret för att komma undan. Men sen finns det mycket teorier om exakt varför det blev så. Men evolutionen har uppenbarligen utrustat oss med den korskopplingen av någon anledning.
Mm. Men du, är det liksom därför man ibland hör att vänsterhänta säger att de skulle vara mer kreativa då? Eftersom deras vänsterhand går till höger halva som är lite mer kreativ.
Ja, den där typen av generaliseringar har man på senare tid kunnat förneka lite grann i stora studier. Jag vet att bland annat i Storbritannien finns den här UK Biobank som är en enormt datasätt där man kan en gång för alla liksom svara på frågor. Man tittar på 50 000 personer åt gången och där ser man att de här skillnaderna som man tidigare har velat lyfta fram mellan vänsterhänta och högerhänta, de verkar vara mycket, mycket mindre än vad vi tidigare har trott.
Okej. Här i studion finns också Mats Larsson, överläkare och forskare vid Örebro universitet som har forskat kring händhetens funktion. Högerhänthet är ju väldigt dominerande. 90% räknar med att mänskligheten som är högerhänta. Vad beror det på?
Ja, den hypotes som jag utvecklat och som faktiskt är från 1800-talet men blir förkastad, det är att hjärtats läge i kroppen har stor betydelse. Jag är gammal lungläkare så jag har 4 decennier har ägnat mig åt att titta på hjärtan och lungor. Och det putar ju ut mer åt vänster sida. Och vad kan det ha för konsekvenser?
Jo, vad är det som putar ut mer åt vänster sida?
Vänster hjärtat putar ner mer. Mm. Ja, och på de flesta. Men en på 10 000 har tvärtom då. Men de är undantaget som bekräftar regeln. Och om man nu är i en strid med ett fast föremål, kniv eller svärd, så kan en högerhänt vända högersidan till i attack.
Mm. Vänster... Mats gör nu attack med en penna här, ska jag säga i studion.
Mm. Och en vänsterhänt gör likadan attack, men blottar då sitt hjärta betydligt mera. Och det är ju egentligen kroppens mest sårbara punkt. Och ett stick där får förödande konsekvenser. Högersidan kan man överleva. Man kan få en liten pneumotorax som det heter, men den kan man överleva.
Mm.
Så det finns en skillnad där. Och då frågan, har vi varit så brutala mot varandra? Och det är mycket talar för det. 3,4 miljoner år sedan använde vi stenredskap för att karva loss kött från döda djur och sådär. Och troligtvis har vi haft vassa föremål och slagits med ganska länge. Och det kan påverka att evolutionen är den här hypotesen.
Mm. Men du sa själv att det här är en gammal hypotes som sedan har övergetts.
Ja,
men du har plockat upp den igen.
Ja, det var bland annat en skotte på 1800-talet som kastade fram det här. Men sen blev det underkänt. Man menar att skölden uppfanns långt senare än vi blev högerhänta. Och då skulle den där inte funka, menar man. Men rent anatomiskt får man ett mycket bättre skydd av hjärtat även utan sköld. Och det finns rättsmedicinska data från idag som i alla fall indirekt bekräftar det här. Det är betydligt mer vanligt med mord och att det drabbar vänstra delen av hjärtat och den är mer sårbar. Sen är det förstås högerhänta, om som har en kniv, de kommer ju placera den ganska nära hjärtat rent automatiskt. Så det kan inverka också.
Mm. Har du stått och försökt att sticka så här, testat sina hypoteser?
Ja, det började så när jag läste en bok som heter Right Hand Left Hand av Chris McManus. Då fick jag för mig att det där med hjärtat borde spela roll. Och tyckte att när jag kommer på en ny fantastisk idé. Sen när jag läste vidare i boken fann jag att den var från 1800-talet. Då tänkte jag att den där idén är nog redan jordad. Men så tänkte jag lite till och jag har fått kontakt med engelska forskare och vi har skrivit några artiklar om det där. Så att vi har funnit en hel del evidens som faktiskt stödjer den där gamla.
För det här med att det är så många som 90%, jag läste någonstans att på egyptiska målningar av de här hantverkarna som skapade pyramiderna, så kan man se att ungefär 10% av dem är vänsterhänta.
Ja.
Är det liksom så man bevisar hur länge det har funnits?
Ja, det verkar ha funnits väldigt länge. Det talar gamla arkeologiska fynd för flintfliser och sånt där från jättelänge tillbaka. Tala för det här. Sen kan man undra, varför finns det då vänsterhänta överhuvudtaget? Jo, sannolikt är det en fördel att vara vänsterhänt i en stridssituation. Det blir väldigt överraskande för en högerhänt när han ska parera den vänsterhäntes attack. Mm. Och det där finns ju i bordtennis. Det lär väl vara så att 20% av de riktigt duktiga bordtennisspelarna, de är vänsterhänta.
Där ser man, det finns alltid, men man kan väl tänka sig också att en viss variation är alltid en fördel för en art.
Ja, det är det. Mm. Och jag tror att det är det som är en stora fördelen, att vi inte är exakt likadana här uppe. För då skulle det vara en ganska tråkig grupp som är ganska föga kreativ. Så tack och lov att det finns variation.
Mm. Nu ska vi träffa en utpräglat högerhänt person, nämligen Matilda Cederlund Ostgick. Fast numera gör hon det mesta med vänster hand, för en dag vändes hela hennes liv upp och ner och hon tvingades lära sig allt på nytt. Så här berättar hon för vår reporter Stina Näslund.
När jag vaknade i omklädningsrummet så kunde jag liksom inte röra höger sida helt och hållet. Jag visste ju inte att jag fick en stroke. Jag heter Matilda Cederlund Ostgick och jag fick en stroke för 18,5 år sedan.
Men berätta, 2007, vem är du då?
Jag var i Melbourne i Australien. Jag hade slutat ett jobb och var på väg in i ett annat jobb. Så jag hade en vecka bara ledigt. Och på fredagen så provade jag kläder i ett omklädningsrum i centrala Melbourne. Skulle prova ett par shorts. Det var ett par svarta shorts. Jättefina tyckte jag. Jag kommer bara ihåg att jag hade tagit på mig shortsen. Och sen blev allt svart. Och sen vaknade jag sittandes ner in i omklädningsrummet. Och skrek på hjälp. Men inombords skrek jag på hjälp, men utombords så hördes ingenting. Så att jag kravlade mig ut. Jag var förlamad i höger sida helt hållet. Så att jag kravlade mig med vänster och ut i omklädningsrummet. Och en tjej hittade mig och ringde ambulans då. Sen tappade jag medvetandet och sen vaknade jag och då var jag på en brits på väg från affären ner till ambulansen. Och sen tappade jag medvetandet igen och sen vaknade jag igen och då var jag på intensiven och min pojkvän, före detta pojkvän, var där. Jag kände ett lugn i och med att han var där, så att jag somnade om och sov i 4 dagar. Jag tror att när jag vaknade första gången så var jag på intensiven. Och andra gången så hade de flyttat mig till ett annat rum. Och då sa jag till mig själv att antingen så är jag upp nu eller så är jag hjärnet. Det var liksom antingen eller. Jag tänkte det i hjärnan. Jag bestämde mig för att ge hjärnet. Men det skulle bli en lång resa tillbaks.
Men vad vet du i det ögonblicket om vad som har hänt dig?
Ingenting. De har inte sagt någonting. Jag fick reda på det. Jag vet inte om det var timmar efter eller dagar efter. Men jag förstod att jag kunde inte prata. Men jag kunde tänka. Så att, det var ju positivt. Men jag försöker att prata. Och det funkar inte. Hjärnan och munnen kopplar inte. Vi har ju höger och vänster hjärnhalva. Och på vänster sida så sitter talcentret. Och det var där jag fick min stroke. Och höger kropp då, de hänger ihop. På höger sida är jag helt förlamad.
Vad har din högra sida betytt innan, fram till det här ögonblicket?
Ja, jag var ju högerhänt. Högerhänt. Och att första gången jag skulle skriva eller vad jag ville ha till frukost och till lunch och till middag på sjukhuset. Vanligtvis så brukade min före detta pojkvän skriva åt mig. Men jag pekade att men jag får försöka. Och så skrev jag med vänster. Och det var ju inte snyggt. Alltså. Det var jättedåligt. Men det var bara att försöka.
Du säger att du bestämmer dig för att ge hjärnet. Vad gör du då när du ger hjärnet?
Jag försöker att börja prata. I början på intensiven och på sjukhuset så hördes det liksom, det gick inte att prata. Men när jag flyttades till ett annat rehabiliteringssjukhus i Melbourne och började gå hos en logoped så började hon att jag skulle säga A, O, U bara för att komma igång med munnen och svalget och allt sånt. Och sen det första ordet jag sa var beautiful.
Vad var det som var beautiful?
Allt var beautiful. Det var det enda jag kunde säga. Men det var jättesvårt i början. Successivt så blev det bättre och bättre.
Nu har du lärt dig att prata igen. Mm. Har det läkt i din vänsterhalva i hjärnan då?
Nej, men det finns andra sätt att komma igång igen. Hjärnan har bara 10% som vi använder. Och då hittar de nya sätt att kommunicera på.
Så idag använder du mer höger hjärnhalva och vänster kropp?
Ja, precis.
Och din högra halva av kroppen, har den också börjat väckas till liv?
Mitt ben har jag. Jag kan gå, men kanske 70%. av benet är tillbaka. Handen är förlamad. Armen kan jag röra lite.
Vad innebär det för dig att börja göra allting med vänster?
Att skriva med vänster har tagit tid, men nu kan jag det. Jag kan inte skriva jättefint med vänster hand. Det går inte. Men med höger så kunde jag ju det. Så att det är olika, men det är en utmaning. Att skriva och att äta och att klä på mig och borsta tänderna och allt. Duscha med bara med vänster hand har tagit tid och styrka att göra de här sakerna, men det är en styrka att jag kan göra det med vänster och inte ge upp. Jag kan säga att min vänstersida funkar lika bra som min högersida gjorde då, förutom att skriva då.
Hur mår du idag?
Jag jobbar 50% på Afasicentret i Stockholm och sen har jag en liten son som har börjat skolan, så det är mycket med det. Jag lever mitt liv med man och barn och allt vad det innebär. Mm. Och jag tycker att det är fantastiskt. Just nu så håller jag på och tar körkort. Jag har haft australiensiskt körkort och då kör man på vänster sida. I Sverige så är det höger trafik och då i och med att jag är lite förlamad i höger ben så har jag en vänster gas. Så att det går att ta körkort även om man fått en stroke.
Monica Åsnes, arbetsterapeut, Hjärnskadecentrum, Danderyds sjukhus. Du har ju träffat och arbetat med många människor som har fått stroke. Till att börja med, vad är det som händer i hjärnan när man får en stroke?
Ja, stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt, alltså propp i hjärnan. Och det som händer när man får en propp är att det blir stopp i det blodkärlet. Och cellerna runt omkring dör. Och samma med en blödning då, att det område som försörjs av det kärlet får inget syre längre. Så det blir skador där.
Är det värre att få en blödning än att få en propp?
Ja, det är mycket värre.
Ja. Ja. Varför det?
Därför att då finns det inget utrymme för blodet i hjärnan. Nej. Man kan behöva ta bort en bit av skalltaket för att hjärnan ska få plats överhuvudtaget.
Men varför kallar man det för samma sak, för stroke, fast det är två helt olika saker som händer?
Oh, det är en bra fråga. Ja. Båda händer snabbt i hjärnan. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Ja, precis. Och vad händer sen då när man har fått den här stroken och som hon vaknar upp och kan inte säga någonting?
Ja, förhoppningsvis får man ju en bra rehabilitering. Mm. Det ser ju lite olika ut i landet, vilken typ av rehabilitering. Mm. Men man börjar snabbt. Dagen innan försöker man komma upp, mobiliseras, alltså kunna sitta, stå om det är möjligt.
Första dagen efter att man har fått?
Ja, så fort som möjligt, om man kan.
Och vad är det man gör då? Vad är det man liksom signalerar till hjärnan? Är det att man lagar eller hittar ny vägen?
Dels stimulerar man ju de delarna som har blivit skadade. Vi pratade om, det var någon som nämnde hjärnans plasticitet. Att hjärnan omorganiserar sig. Mm. Både delarna närmast skadan men även delarna på andra sidan hjärnhalvan kan ta över de här funktionerna som inte fungerar längre.
Mm. För om det är en nervbana som har dött då. Den går inte att reparera upp, utan man bildar en ny, eller hur går det till? Man bildar en ny.
Är den död så är den död.
Ja.
Så, har cellerna dött så är de borta.
Ja. Och hur blir det där i det där området då? Blir det tomt där?
Eller? Lite där.
Ja.
Ja. Tomt.
Ja.
Eller som ett där på vanliga kroppen kan man säga. Man kan se det på hjärnavbildningar.
Och i fall då med Matilda så hade ju hon Hon kunde ju tänka. Hon kunde ju tänka i ord. Hon kunde ju uttrycka ord fast hon inte kunde säga dem. Och sen kunde hon säga ordet beautiful. Det var ju för sig ett fint ord att kunna säga. Det hade funnits mycket värre.
Verkligen.
Men hur får man ihop det här sen då?
Vad menar du med
tankarna med att man får ut dem med språket?
Ja, men det var lite som hon berättade där. Logopeder jobbar ju med det där. Arbetsterapeuter gör inte så mycket.
Nej.
Men att man börjar med ljud. Och sen försöka forma det tillsammans med motoriken i munnen. Behöver man ju ha med sig också. Det är många saker som inverkar där. Det är inte bara språkcentrum utan det är även motorik. För att få fram ljud och ord.
Och Matilda var ju då en väldigt utpräglad, en högerhänt person.
Ja.
Så. Och hur skulle du börja jobba med en person som hamnar i det här läget då? För att få över den till att bli en vänster person?
Ja, men det är att jobba med de resurser som man har. I det här fallet då den andra sidan som är inte skadad. Men det blir ju alltid utifrån vad man vill. Alltså vad personen vill, vad som är viktigt för personen. För Matilda var det språket. Då kanske man börjar i den änden. Men annars så kanske det är vilka aktiviteter som är viktigast just då. Att komma igång med. Men stimulera den dåliga sidan samtidigt som man använder den bra sidan.
Mm. Men om det då är en icke obetydlig del av hjärnan som blir förstörd i samband med en stroke. Finns det då en massa kapacitet som bara ligger där och väntar och kan ta sig i anspråk?
Oj, det vet inte jag. Nej. Kanske du kan svara
säger du, Karin,
på.
Alltså, det finns ju en sån här uppfattning, man hör ju det ibland, att vi använder bara en liten del av hjärnan. 10% brukar man höra ibland. Vad vet vi om det?
Jag skulle säga att man istället ska tänka på hjärnan som ett gigantiskt nätverk av nervceller som tillsammans kopplar upp gentemot varandra beroende på vilken aktivitet vi ska lösa. Och det är där den här så kallade plasticiteten kommer in. Vi behöver inte fastna i att plasticitet är liksom någonting fysiskt som går att ta på, utan det finns också plasticitet i termer av hjärnans kommunikation mellan nervceller. Så de här nätverken, om vi tänker så, de kan konfigureras om. Det är också en annan typ av plasticitet som gynnar oss i de här lägena.
Mm. Mm. Men varför säger man att det är en sån här del som man inte, att vi använder så liten del av? Är det bara en gammal myt eller vad kommer det
från? Jag tänker att det är ett sätt att försöka göra, make a sense av att vi faktiskt kan konfigurera om de här nätverken och kanske inte ska ta det så bildligt då att det fysiskt är 10% som används. Nej. För det skulle jag verkligen dementera.
Ja, men det är bra. Det har vi fått
i så fall, tycker jag.
Ja, då har vi slagit död på den då. Men är det liksom, Monica, är det medveten, är det liksom man måste repetera om och om igen i kroppen för att bilda de här nya nätverken?
Ja, det är precis som när vem som helst lär sig något nytt, ett nytt språk eller en ny idrott eller vad det kan vara, så behöver man träna på det. Mm. Matilda tränade ju upp sin andra hand för att kunna skriva. Och då fick hon nya nätverk i sig där. Ny hände om organisation av nätverken. Men mycket träning.
Mm. Finns det några funktioner som är svårare än andra att relokalisera hjärnan eller hitta en ny plats för?
Jag vet inte. Mm. Det är många saker som påverkar en stroke-rehabilitering.
Mm.
Det är inte bara skadan i sig. Eller var den är placerad eller hur stor den är, utan det är liksom vad man har runt omkring sig och vad man har med sig för copingstrategier och motivation, insikt om hur man fungerar.
Mm. Om vi skulle ponera att Matilda hade fått den här skadan i höger sida istället för vänster, hade hon haft språket kvar då oförändrat, tror jag?
Förmodligen. De allra flesta har ju språket på vänster sida, men inte riktigt alla.
Nej.
Det finns vänsterhänta som har varit på höger sida till exempel.
Mm-hmm.
Inte jättemånga.
Nej, spännande. Ja. Karin Jensen, är det så att det här med ålder spelar stor roll även när det gäller plasticiteten i hjärnan?
Man brukar ju prata om att ju tidigare en skada uppkommer desto större plasticitet finns där. Och plasticitet låter ju då som någonting alltid positivt.
Mm.
Jag tänker att jag vill också nämna det att plasticitet är ju bara ett ord för att förklara att hjärnan är formbar, och det kan ju gå både åt det positiva och åt det negativa hållet om man säger så. Dels kan det ju vara så att innan hjärnan är fullt utvecklad så kan det få ganska stora skador om man ska säga, de här banorna som vi vill ha inte har vuxit till sig än. Så att det, även om det finns en stor plasticitet så kan det ge ganska stora konsekvenser att få en skada tidigt för att den inte är anlagd än riktigt. Och sen vill jag också säga att plasticitet kan också gå åt det negativa hållet, så att man trampar upp stigar i hjärnan med hjälp av den här plasticiteten som kan leda till att man får långvariga smärttillstånd eller annat. Så att plasticitet går åt båda hållen.
Precis, det pratade vi faktiskt om för ett par veckor sedan här i Kropp och Själ, att smärta som skadas i, eller skapas i hjärnan. Under de senaste, vad ska jag säga, på 2000-talet ungefär, så har ju kunskapen om hjärnan ökat enormt för att vi har fått helt andra tekniker. CT, PET, F-funktionell, MRI, alla såna här apparater. Är det fler saker än den här 10-procentiga kapaciteten som vi använder som man har fått liksom helt ändra åsikt om kring hjärnan?
Jag skulle säga just den här bilden av vi går från att tänka att hjärnan är som ett pussel av ett antal olika områden som är specialiserade på en sak, till att förstå att hjärnan är mer som ett gigantiskt nätverk av nervceller som kommunicerar. Så den bilden har vi definitivt fått, för innan de här teknikerna fanns, då var man från allra första början utlämnad till det som kallas för lesionsstudier. Alltså att en person som får en skada på hjärnan, där man vet vart skadan sitter, kan man observera och sen se vilka aspekter av den människans funktion som förändrades efter skadan. Och det gjorde man kanske under 1800-talet, början av 1900-talet. Sen när man började få mer utvecklade tekniker så kunde vi gå bortom det. Och så kan man istället titta in i den friska hjärnan och förstå vad som händer utan att det behöver vara en liksom skada och sen dra en sannolikhetsslutsats baserat på det. Då.
Mm. Det låter lite mer precis.
Ja, nu, ja, men verkligen.
Det är ju, vi pratar ju om höger- och vänsterhänthet idag. Det är ju inte någon skada, utan det är mer en läggning eller vad man ska säga. Det är i alla fall en väldigt stor majoritet, 90% av oss som är högerhänta då. Men frågan är när i vår utveckling som det här bestämts. Det ska vi prata om med Louise Rönnqvist, professor i biologisk utvecklingspsykologi vid Umeå universitet. Ja, vad säger du, när i utvecklingen bestäms det? Om vi blir höger- eller vänsterhänta?
Jag skulle säga att redan på embryonalstadiet så kan vi veta att det finns, det är en väldigt djup biologiskt förankrad mekanism om vi blir höger eller vänster. Det vet vi nu med dagens teknik. Tidigare har man trott väldigt mycket att man lär sig också. Och självfallet så finns miljö med i spelet. Vi pratar ju ofta om epigenetik, och det betyder ju att det är både arvet och miljön. Det är både genetiskt, biologiskt och miljön. Och miljön kan ju bestå av livmodern, intrauterin miljö, det miljö man föds ut i och så vidare. Mm. Till och med på cellnivå så kan vi numera också prata om cellmiljöer och utvecklingen av hjärnan.
Då menar man att miljön påverkar hur generna utvecklas,
exakt,
de generna som man
så
har.
Att det finns ju, även om vi säger att det är väldigt starkt biologiskt förankrat, så är det sårbart, och framförallt i hjärnans tidiga utveckling. Tidiga anläggningar som Karin var inne på här också, med plasticitet. Och tidigare trodde vi en skada som upptäcktes väldigt tidigt eller innan man föds. Någon form av blödning eller att man har för låg syresättning. Och det finns många, många olika typer av virus och hormonella grejer som kan hända intrauterint också när fostret ligger i livmodern. Då hjärnan är väldigt sårbar, så att just de här genomet påverkas. Så att om man naturligt skulle ha blivit högerhänt, så kanske man blir ambidextral eller inte har en tydlig sidopreferens, alternativt vänsterhänt på grund av en tidig skada.
Men är det så att om två vänsterhänta föräldrar får ett barn, är sannolikheten väldigt stor för att de får ett vänsterbarn?
Sannolikheten är ungefär 50% att man får ett, så oerhört mycket större än om man inte vore två. Mm. Även om man är en vänsterhänt, så finns det en liten högre tendens till att man får vänsterhänta. Sen ska väl sägas att när det gäller gener, så vet vi, man har genetiker har hittat ett antal gener som är kopplat till hänthet, men komplexiteten där känner vi ännu inte till.
Nej.
Det är inte så att vi kan säga att det är bara gener, utan det är också förstås den här sambandet mellan andra biologiska faktorer och miljöfaktorer.
Men när du säger att det har med så sårbarhet och så att göra, betyder det att vi på något sätt i grunden skulle vara programmerade att bli högerhänta, och sen händer det någonting som gör att vi blir vänsterhänta?
Så är det nog. Det finns nog ett relativt stort antal bland de här 10% som har haft en tidig påverkan, en skada. Inte bara då att man får en skada, en stroke när man blir äldre, utan man kan få en stroke, en CP-skada som nyfödd eller redan innan man föds. Det påverkar syresättningen. Vi vet att barn som föds väldigt mycket prematura, kanske mellan vecka 22 och 27 graviditetsveckor. Vi har gjort många studier på dem och följt dem, och där ser vi att det finns ett relativt stort antal fler som är vänsterhänta eller inte starkt prefererade, varken höger eller vänster. De använder bägge sidorna och så vidare. Några få ambidextrala, men det är inte många. Men i alla fall så att det finns påverkan som vi ser väldigt tidigt.
Finns det några andra egenskaper eller så som hänger samman med vänsterhänthet? Man brukar säga det ibland att vänsterhänta är mer kreativa, och det finns väl många kända konstnärer som är...
Ja, men som vi nämnde innan, jag tror också väldigt mycket myter är det. Och den lilla, jag menar, det finns många förstås musiker och konstnärer som är vänsterhänta, men det finns också väldigt många högerhänta som är otroligt skickliga och så.
Confirmation så bias där.
Mycket, lite bias är det där när det gäller. Sen kan man väl tänka sig att när det gäller språket och musikalitet och emotioner och så vet vi att, jag menar, som vi har varit inne på här och sagt, språket är ju framförallt förankrat på vänstersidan. Hos ungefär 95% av de som är högerhänta så är språket på vänsterhänta. När det gäller de vänsterhänta så är ungefär 70% av deras språk på vänstra sidan också, bara kanske 30-40% som är på högra sidan. Men emotioner styrs ofta väldigt mycket starkt kopplat, om man tänker intonation i språket till exempel. Det är mera kopplat till känslor, och det är ju förankrat mera hos höger. Så man skulle kunna tänka sig att känslomässiga människor kanske uttrycker musikaliskt, sjunger och också konstnärliga, och man har en liten tendens att ha en högre bias när det gäller emotionella centra i hjärnan. Mm. Och då pratar vi om amygdala och
ja, precis. Tror du att det finns någon evolutionär fördel av att vara vänsterhänt? Att det finns vänsterhänta?
Ja, det kan det kanske göra. Och Mats har ju varit inne på det här med... Men när det gäller strid och så... Jag tänker mig också, i idrott så ser vi ju ofta att man säger att det är svårare att avläsa vänsterhänta när det gäller då till exempel tennisspelare, fotbollsspelare. Vad vi också vet är att just vänsterhänthet hänger väldigt mycket ihop med också andra. Alltså visuell preferens, fotpreferens, benpreferens. Och i studier som vi har gjort när vi har följt barn så tittar vi också på, har de en ögonpreferens, har de en fotpreferens, hur hänger det ihop med händthet, vänster höger preferens. Och det är väldigt stort, fötter, ben och handarm korrelerar väldigt högt när det gäller preferenser. Ja. Så att de som är höga prefererade är oftast en höga preferens när det gäller till exempel att sparka boll. Redan tidigt ser vi det också hos barn.
Mm. Mats Larsson.
Jag kan nämna att Messi och Maradona, de är högerfotade. Mm. Eller förlåt, de är vänsterfotade men högerhänta. Så att de är lite det undantag.
Ja. Det är undantaget som bekräftar regeln. Ja, hela grejen med vänsterhänthet. I början av programmet så pratade jag om det här med vilken sida man färdades på där på den kungliga landsvägen i Frankrike på 1700-talet som en revolution ändrade på. Och ja, vi har ju varit med om någonting liknande, om än inte riktigt lika blodigt. Olivia Sandell har tittat närmare på Sveriges stora högerdag, dagen H.
Efter månader av förberedelser, då många nya vägmärken kommit på plats, tonar trafiken ner i tyst väntan.
Det är tidig morgon och en grupp åskådare har samlats i Slussen i Stockholm. De står och ser på bilarna som står stilla på vägen. På radio kan man följa vad som nu sker.
Ja, det är nu 10 minuter kvar till klockan 5 då vi ska börja köra högtrafik. Ni som kör bussar och taxi och andra fordon som får användas trots trafikförbudet ska nu ha stannat upp.
Snart kommer ett historiskt skifte äga rum i Sverige. Men om vi backar bandet en aning så ser vi ett Stockholm där bilar trängs på gatorna och trafiken är i full gång.
Men vi körde ju på vänster sida. Och kanske under 50- och 60-talet så ser man en klar ökning av trafiken. Jag heter Maria Kraft och är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
Allt fler bilar rör sig runt på vägarna i 50-talets Sverige. Och bilen ger också människor en frihet att ta sig utanför landets gränser. Men i många andra länder i Europa kör man på andra sidan. I motsats till Sverige så har de flesta andra europeiska länder vid den här tiden höger trafik. Maria Kraft på Trafikverket berättar.
Och i och med att allt fler börjar också inte bara köra i sitt eget land utan i andra länder så vill man harmonisera det hela. Och det liksom är anledningen till att frågan kommer upp på bordet. Borde inte Sverige också ha högre trafik?
Men det är inte bara det att sömlöst kunna köra ut i Europa som får frågan att lyftas. Man pratar också om trafiksäkerhetsvinster. Mycket eftersom de flesta bilar i Sverige har ratten på vänster sida. Och att med sådana bilar ha höger trafik anses säkrare.
Ja, men det är en fördel att sitta på ytterkant för att se mötande bilar och eventuellt vid omkörningar och sådär. Så är det en säkerhetsfråga att få en bättre överblick. Så det argumentet var inte svårt att förstå utan snarare, oj vilken stor omställning det här kommer innebära. Vad måste vi göra i samhället för att klara med det? Och då blev det också till slut så att man sa så här, men låt oss göra en folkomröstning om detta. Och det hade man redan 1955. Och då röstade en jättestor majoritet så att nej, det vill vi inte.
Nej, folket i Sverige vill fortsätta köra på vänster sida, blir beskedet efter omröstningen.
Men jag tror det finns säkert fler exempel på där vi vet vad vi har men vi vet inte vad det blir. Så att det blir en som att nej, men det är bra, det funkar, jag har en bra överblick. Jag tycker att fördelarna överväger att göra som jag alltid gjort.
Så bilarna i Sverige fortsätter rulla vidare på vänster sida när 50-talet övergår till 60-tal. Men då väcks frågan än en gång. Men nu är det i riksdagen som debatten om byte hålls och 1963 sker där en omröstning.
Diskussioner men ändå en klar majoritet i riksdagen som säger att vi behöver gå den här vägen. Och då börjar väl ett stort arbete. Ja, men hur då?
Beslutet att ställa om trafiken till höger är nu taget. Men alla inser att det kommer krävas ett gediget förberedelsearbete. Och datumet för när trafiken ska läggas om sätts 5 år fram i tiden.
Det kallas H-dagen och det blir den 3 september 1967.
Fram tills H-dagen, eller dagen H, ska vägar planeras om, vägskyltar bytas ut, avfarter blir påfarter och bussar byggas om.
Jag såg en siffra att hela den här omställningen kostade 600 miljoner. Och det var nog väldigt mycket pengar på den tiden.
Och inte minst så måste ett helt lands bilister lära om och börja köra spegelvänt från vad de är vana vid. Samtidigt som gångtrafikanter måste lära sig att spana efter bilar från andra hållet. Och råkar man göra som man tidigare alltid gjort kan det få förödande konsekvenser.
Det var väl det som var rädslan, att vi vana vid saker och vi beter oss på ett visst sätt och det mönstret ska förändras. Så det var väl liksom den stora farhågan. Och det var jättemånga som verkligen sa att det här kommer verkligen kosta liv.
Oro för att antalet dödsolyckor i trafiken kan komma skjuta i höjden gör att man inleder en intensiv informationskampanj och i radio och tidningar diskuteras skiftet flitigt. Alla i Sverige ska vara förberedda på vad som komma skall. Hastighetsgränser på vägar sänks och man ber trafikanter att ta det extra lugnt i trafiken efter omställningen. Och förändringen engagerar folket. Det märks inte minst på Svensktoppen, där låten Håll dig till höger Svensson når listorna under året 1967. Håll dig till höger Svensson, håll dig till höger, annars mutar du åt en redig skräll. Snälla Svensson. Och den 3 september 1967 kommer till slut. Plötsligt är det dags. Dagen H är här.
Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta där till klockan är 5.
Man stoppar all trafik tidig på morgonen. Och sen från klockan 5 på morgonen så är det höger trafik. Så att det liksom står still och sen så klockan 5 går man över till att byta sida.
5, 0 och 0. Vi har hört att klockan är 5. Sverige har fått högertrafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter de instruktioner som ni har fått.
Och det där har man ju sett häftiga bilder på, hur liksom det där såg ut i verkligheten. Man har ju sett Kungsgatan och sådär, hur liksom helt plötsligt bilarna kör över linjen och går över på andra sidan. Och jag kan ju tänka mig att det var en stor happening att verkligen vara med, båda titta på och att också faktiskt vara med den här dagen. Alla förstod väl att det här kommer att gå till historien.
Trafiken börjar återigen rulla. Och med tiden blir det felvända sättet att köra, allt eftersom till det rättvända. För människor vänjer sig.
Men jag kan inte gå till annat än till mig själv. Jag har varit kört i Sydafrika och med skräck tänker på att jag ska sitta och tänka på ett andra håll. Och man är superkoncentrerad. Men liksom på en vecka så har hjärnan börjat liksom ställa om. Sen kan jag tänka mig att om man kommer i en impulssituation, alltså en kritisk situation där allting ska ske väldigt fort, att kanske ryggmärgsreflexen går åt fel håll. Men jag tycker ändå fascinerande när man själv har provat att köra på det motsatta sättet, att ganska snart börja hjärnan liksom förstå hur jag ska tänka och man är medveten på ett helt annat sätt. Men det som var spännande var ju att i och med att man pratar jättemycket om att det här kommer göra nu, att skadestatistiken kommer att tillta, vi kommer få ännu värre siffror än vad vi hade innan. Det besannades ju inte. Så att jag tror att medvetenheten hos alla som var där ute i att vara extra försiktig, extra se sig för och så vidare, det betyder en hel del. Och det får man inte glömma, den stora förändringen var ju att du faktiskt sänkte alla hastigheter över en viss period. Och det ger resultat, det ser vi även idag.
Men på det stora hela så ser man positiv effekt när det kommer till dödsolyckor efter bytet.
Så är det. Så våra absolut värsta år, vi hade ju över 1300 omkomna varje år. Åren innan H-dagen, det har vi aldrig varit uppe på den nivån igen. Men så det var väl dryga 1200 åren därefter och så. Och idag är vi nere på 208 som omkom förra året. Då. Så att det har, trots att trafiken har ökat dramatiskt sedan dess, så har ändå antalet dödsolyckor minskat markant.
Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, Anna slutade. Bara med en smäll.
När det handlar om vilken sida man kör på så är det faktiskt lätt än man kanske tror att ändra sig. Det är i alla fall min erfarenhet efter att ha kört bil i länder som behållit den brittiska trafikkulturen. Jag tror inte att det finns någon här i studion som var med när omläggningen gjordes. Men har ni kört på?
Jag var med.
Du var med, Mats?
Jag var 12 år, jag minns det.
Men du hade inte körkort?
Nej. Men jag bodde i utkanten av Örebro, så det var inte så mycket spännande att se klockan 5 på natten. Nej,
men du var ute ändå och kollade?
Absolut, ja. Det var massor med H-skyltar överallt och så.
Men har du provat att köra på vänstersida?
Ja, i Skottland. Och det gick jättebra ändå, tills jag mötte en bil som körde på fel sida. Men det var jag som gjorde det, kom jag på sen.
Ja. Men går det att ändra sin händthet lika lätt som man kan ändra att köra på vänstersida? Vad säger du, Monica?
Jag är ganska säker på att man kan träna upp. Sen kanske det blir som för Matilda att det inte blir lika snyggt.
Men jag tror skrev jättefult.
Jag
provade att skriva här, det blev väldigt fult. Men jag har inte övat heller.
Nej, men det går.
Ja. Men kan man bli hänt? Alltså att man kan använda den i en sak, men att kan man bli högerhänt eller vänsterhänt när man inte är från början?
Jag tror det är svårt i vuxen ålder, men det där kanske du vet mer om.
Vad säger du, Louise?
Tidigare så gjorde man ju en del försök förstås, i och med att man tänkte att vänster var väldigt problematiskt. Så man hindrar ju barna att växa upp som var vänsterhänta. Och jag har själv jobbat med i England, också kört i England. Men en professor som växte upp just under den tiden när han var tvungen, han var vänsterhänt. Han blev tvungen att använda högerhanden. Nu använder han bägge händerna ganska väl, men han menar att han har haft en negativ effekt. Och han är själv väldigt intresserad av lateralitet.
Han har haft en negativ effekt av att han inte fick använda den handen som var naturlig för honom.
Att det blir en begränsning. Sen finns det ju skador när man blir tvungen att göra det. Man kanske tappar en hand av olika anledningar, olyckor och så vidare, högra, och blir tvungen. Det blir tajmingen, tror jag, åldern ganska avgörande också, hur väl man kan lyckas.
Mats Larsson, forskare.
Jag kom på en tanke här om Nadal. Han är ju duktig tennisspelare. Han är högerhänt, men hans pappa satsade på att spela med vänster hand. Och det gav ju ganska bra resultat. Mm. Han överraskade nog motspelare och sådär på ett annat sätt.
Ja. Vi fick ett brev faktiskt från Berit som lyssnade här inför det här programmet. Hon hörde att det skulle handla om höger och vänster. Hon är en sån som var vänsterhänt från födseln och hennes mamma tvingade henne att jobba med höger hela tiden så att hon inte skulle vara vänsterhänt. Hon började skolan då, för det var ju det här, hon är född på 40-talet. Det var liksom inte okej att göra det. Nu funderar hon på hur det här har präglat henne som person, att hon inte har fått använda sin naturliga hand. Vad tror du, Mats?
Ja, det var nog ganska jobbigt för de som var vänsterhänta på den tiden. Det var ju, jag kändes som diskriminerande. Surrade fast vänsterhanden bakom ryggen och i skolan och så fram till, ja, 50-talet tror jag det pågick sådant.
Mm, jag tror att det får faktiskt ända in på 60-talet. Mm.
Ja, ingen som jag träffar på i alla fall. Men det fanns väl olika skolor och så. Och i andra länder har det pågått längre. Och det kanske i viss mån pågår fortfarande. Inte genom någon slags lagstiftning eller så, men kulturella normer finns ju där.
Och vad är poängen? Varför är det så farligt att skriva med vänster?
Ja, det är lite svårare att skriva. Man kan, bläcket blir lite, kan bli lite suddigt och sådär. Men det är väl det enda i så fall. Mm. Och sen vänder ju många vänsterhänta på handen lite så att det blir, ja, lite, ser lite omvänt ut då.
Ja.
Jag tror oftast är det kopplat till religion tidigare. Mm. Att religiösa, man satt på Guds högra eller vänstra sida. Den vänstra sidan anses i religionen, i vår religion, var den onda sidan. Det var någonting ont och sinister som betyder vänster, är djävulens sida, sinister. Mm. Som, det är sånt här gammalt som har följt med.
Det finns också i Bibeln att de som var vänsterhänta var skickliga att kasta och slunga saker och hade mycket, mycket bättre träffsäkerhet. Så det finns även det positiva saker där.
Absolut.
Men om man vill ta hand om sin hjärna då, finns det någon poäng? Vad säger du, Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap? Finns det någon poäng med att försöka jobba på att bli mindre ensidig?
Nej, jag vet inte om det. Det är väl lika bra att alla får använda den sidan som man har störst fallenhet för. För jag tänker att när det gäller expertis överlag så brukar ju fallenhet i kombination med motivation och träning vara ett bra recept. Så att vår genetiska biologiska fallenhet eller våra anlag, om man säger så, om de ligger i rätt riktning så kan man få fantastiska resultat. Så att det är både och, menar jag på.
Mm. Man brukar se ibland såna här tips om du vill träna din hjärna så ska du stå på ett ben och borsta tänderna med vänster eller fel hand och sådär.
Det är för att träna balansen.
Ja, det är för att träna balansen. Ja, just det. Ett ben är kanske balansen. Mm. Men att borsta tänderna med vänsterhanden, eller om man nu är högerhänt.
Nej, jag tycker att det låter lite suspekt faktiskt. Att, tänker jag att motivationen och mål i livet som är det som ska styra. Och det brukar göra att det blir bra resultat.
Mm. Det ska gå i linje med dem.
Ja.
Våra egna talanger. Mm. Vad säger du, Mats?
Jag fick en musarm en gång och då började jag köra med vänster hand istället och då var det ett sätt att bota det problemet. Så det kan vara bra att vara lite flexibel där, tror jag.
Mm. Lite praktiska åtgärder finns. Men det Berits djupare, hon som skrev det här brevet, hennes djupare filosofiska fråga är ju: vem hade jag varit om jag inte hade fått detta ingrepp i min utveckling? Hade jag då blivit mer konstnärlig som jag hade det? Vad tror ni om det? Vad tror du, Louise?
Jag tror att emotioner och konstnärlighet så har inte påverkats av det, utan det är mer de här barnsystemen som styr motoriken. Och jag menar, om man inte blir tvingad av att man får en skada i hjärnan, till exempel en stroke eller blödning, så finns ju de där aktiveringsmönstren kvar också. Det är inte så att de helt liksom tas över om man slår ut en annan funktion i hjärnan. Så jag tror att hon skulle nu ha blivit väldigt mycket densamma när det gäller personlighetsdrag och så vidare.
Mm. Handstilen så, kanske hade blivit lite annorlunda.
Handstilen kanske hade blivit lite annorlunda.
Mm. Mm. Ja, så att jag ska alltså inte... Jag drar slutsatsen här nu utifrån det ni säger, att jag ska inte hålla på och försöka borsta tänderna med vänster. Det är onödigt.
Kan göra ont i munnen, tänker jag.
Ja, vi skyddar tänderna i första hand. Ja, det får bli sista ordet i det här programmet. Tack så mycket Monica Åsnäs, specialistterapeut vid Danderyds sjukhus. Louise Rönnqvist, professor emerita i biologisk utvecklingspsykologi, Umeå universitet. Mats Larsson, forskare och överläkare, Örebro universitetssjukhus. Och Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet. Vi hörde också Matilda Sedelund Osteik, som jag uttalade lite fel förut. Och Maria Kraft, reporter idag, det var Olivia Sandell och Stina Näslund. Nästa vecka funderar vi över hur det blir att vara människa när det som byggt hela ens världsbild plötsligt rämnar. Vi möter människor som varit djupt inne i tro och tankemönster som de tagit sig loss ifrån. Men hur fyller man de tomrum som skapat mening i livet? Det pratar vi om nästa vecka. kropp@sverigesradio.se är adressen som ni når oss på. Producent idag, Linnea Wannefors, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs igen om en vecka.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.